Hej allihopa och välkomna till en lite annorlunda podd mot vad ni är vana vid. Idag sitter jag själv här, Linda Andersson heter jag. Och ska strax ha en intervju med Camilla Waltersson Grönvall som är socialpolitisk talesperson för partiet Moderaterna. Varför jag idag gör det här avsnittet och har bjudit in Camilla är på grund av artikeln som släpptes förra veckan i Expressen. För er som inte har läst den här artikeln kommer jag nu att läsa upp en del av den och även sen berätta vart ni kan hitta hela. Rubriken på artikeln lyder ADHD testar alla barn i utsatta områden. Moderaterna vill snabbtesta skolklasser i utanförskapsområden för ADHD. För att kunna medicinera fler och därmed minska gängkriminaliteten. Vid 5 års ålder på BVC ska man kunna göra detta, säger finansregionrådet Irene Svenenius. Fenomenius, det var svårt att säga nu. Barn som bor i utsatta områden ska screenas för ADHD för att fler ska få en diagnos. Det föreslår Moderaterna i Stockholm. Partiet vill att hela skolklasser ska kunna genomgå ett slags snabbtest och det som får utslag ska sedan genomgå en större utredning. Redan vid 5 års ålder ska barn kunna testas på BVC och sen vid flera tillfällen under skolgången, säger Irene Svenonius. Barn som bor i utsatta områden ska screenas för ADHD för att fler ska få en diagnos. Det föreslår Moderaterna i Stockholm. Partiet vill att hela skolklasser ska kunna genomgå en större utredning. Redan vid 5 års ålder ska barn kunna testas på BVC och sedan vid flera tillfällen under skolgången, säger Irene Svenenius. Ju tidigare man sätter in åtgärder, desto bättre förutsättningar, säger hon. Moderaterna vill understryka att det hela skulle vara en frivillig undersökning. Ett erbjudande. Det hänvisar sen till en sammanställning från 2015 från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm. I den här sammanställningen då så framgår det där de ser en koppling mellan ADHD i barndomen och våldsbrott senare i livet. Moderaternas Johan Forsell uttrycker senare i texten att Moderaterna tror att det kan vara avgörande att fler barn medicineras. Hela artikeln hittar ni om ni söker på ADHD testar alla barn i utsatta områden. Då hittar ni den och den ligger alltså på Expressen. Den här artikeln har ju såklart väckt starka känslor hos oss alla med ADHD och säkerligen andra människor också som inte har diagnosen. Och även oss då som har barn med ADHD. Jag kan inte ens räkna antalet meddelanden som har strömmat in kring den här artikeln. Jag bestämde mig för att kontakta Moderaterna för att bjuda in dem till podden helt enkelt. Så att jag och alla oss med ADHDs vägnar kan framföra och ifrågasätta. Och gå in lite mer på djupet och ta upp alla våra frågeställningar som väcktes kring den här artikeln. Och på Instagram på adhd.livet har många av er lyssnare skickat in sina frågor. Utifrån, ja, de har även fått vara lite grunden då av upplägget som jag kommer ha här i frågeställningen till Camilla. Och i slutet av intervjun kommer några raka direkta frågor ifrån er. Men jag känner att vi har täckt hela spannet av det som jag fick in. Ämnet är såklart otroligt viktigt och alla partier, understryk alla partier, har fått erbjudandet att ställa upp i en varsin intervju här i ADHD-livet podcast. Men de är såklart svåra att nå i dagsläget, men alla har fått ett erbjudande och de har inte ännu svarat. Vi har Moderaterna som är först ut här, sen har vi Vänsterpartiet som har tackat ja och har även haft lite kontakt med Socialdemokraterna, så vi får se vad som kommer härnäst. Jag vill att ni ska veta att det här avsnittet är helt rått. Det betyder alltså att jag inte har klippt det överhuvudtaget. Jag tog beslutet i och med vikten av att jag inte ska kunna bli anklagad att ha klippt och vinklat något i den här intervjun. Och jag kommer strax att önska Camilla välkommen. Men först vill jag, helt utan samband av politisk ställning, göra ett reklaminslag. ADHD-livet AB står bakom den här podcasten. Och även kosttillskottet Brainies, som jag vet att många av er har testat idag. Och jag är jätteglad över den otroligt fina responsen jag har fått på det. Brainies hittar du på adhdlivet.se. Brainies är ett kosttillskott där de verksamma substanserna är speciellt utvalda för att bidra till att kunna stödja hjärnans funktioner. För ger vi vår kropp och vår hjärna det den behöver, då kan den fungera som bäst. Brainies finns i två olika varianter. Morgon- och kvällsbrainies. Upplever du att du behöver en förbättrad sömn, återhämtning eller känner att du vill göra allt du kan för att kunna stötta hjärnans funktioner i att fungera optimalt, då tycker jag att du ska ge Brainies en chans. Du kan gå in och läsa mer om Brainies på adhdlivet.se. Och följer du inte redan mig på Instagram så hittar du mig på @adhd.livet. Mig når ni där och även på hej.adhdlivet@gmail.com om ni vill skicka ett mail där. Nu tycker jag att det är dags att vi välkomnar Camilla. Hej Camilla, välkommen. Jag är ju jätteglad såklart att du är här idag och att ni prioriterar att lägga tid i den här frågan.
Tack så jättemycket. Jätteroligt Linda att vara med.
Härligt. Vi har ju den här podden nu idag på grund av den här artikeln som publicerades i Expressen förra veckan, den 11 augusti. Så artikeln har ju som du vet fått mycket kritik. Och jag undrar, hur vill du bemöta den här kritiken som representant för Moderaterna?
Ja, låt mig börja med att säga att jag förstår att man kan, att det väcker väldigt mycket känslor. Jag reagerade också på rubriken till att börja med. Men det är viktigt att förstå att bakgrunden till den här artikeln, den är ett sätt att försöka hjälpa och stötta de barn och ungdomar som kanske i första hand inte får så mycket stöd och hjälp. Och vi moderater, jag jobbar ju på den nationella nivån, är själv högstadielärare, valde bort C-nivån i engelskan för att läsa specialpedagogik istället och har drivit ganska hårt att det här borde vara obligatoriska kurser i den svenska lärarutbildningen. För det handlar om oerhört viktig kunskap hur man som lärare möter barn med olika neuropsykiatriska diagnoser. Och det handlar också framförallt, som jag ser det, om ett förhållningssätt. Och det behöver alla nyutexaminerade lärare ha med sig ut i bagaget när man börjar i ett klassrum och möter bland annat barn med ADHD. Så jag har ju mött många barn med ADHD eller många ungdomar med ADHD, och jag är högstadielärare och konstaterar att någonting är ju vajsing i skolan när man kan gå igenom hela låg- och mellanstadiet och inte få hjälp, och det inte blir riktigt tydligt att man har faktiskt saknat den hjälpen förrän man kommer till högstadiet. Och det gör mig väldigt ont om alla de barn och unga, och därför så har jag under hela min politiska gärning drivit att de tidiga insatserna är extremt viktiga. Så vad jag basically säger, det är att det här är en del av en hel palett med åtgärder som vi moderater vill göra. Och där jag tror att skolan är liksom en av de där, vad ska vi säga, huvuddelarna i hur vi faktiskt ser till att barn som behöver stöd får det och får en bättre och ljusare framtid. Men det vi ser också, det är ju att om vi tittar på de som sitter idag i svenska fängelser, så finns det en överrepresentation av människor som har ADHD. Och då är frågan, säger Moderaterna att ADHD per definition ger en kriminell väg? Nej, det gör vi absolut inte. Men det går heller inte att förneka att vi har en överrepresentation av män. För det det är framförallt män, det finns kvinnor också naturligtvis, men det är så tydligt på manssidan att man har gått igenom sitt liv och man har inte fått stöd och hjälp för bland annat sin ADHD. Det finns andra neuropsykiatriska diagnoser också, men om vi ska fokusera på ADHD så gör vi det. Och det vi konstaterar det är också att i utanförskapsområdena, där får man inte samma stöd och hjälp. Det här gäller ju mycket och det tror jag vi kan vara överens om också. Men där skulle man också i högre grad behöva få hjälp med diagnostisering. Jag säger då att diagnostisering kan vara bra för väldigt många. Jag vet inte vad du säger. Jag tror att du tycker att det är bra att veta vad man har för diagnos för att kunna få rätt verktyg. Men det innebär ju inte att alla ska medicineras. Varken att alla vill eller kan. Det här är också, ska jag säga, det som Region Stockholm föreslår. Det är ju ett erbjudande för att försöka jämna ut skillnaderna när vi tittar mellan hur det ser ut med svenskfödda barn eller barn som är födda i familjer där man inte är svenskfödd från början. De här orättvisorna tycker jag är upprörande. Och de vill ju vi på något sätt rätta till. Vår ingång, och det är kanske där jag tror att den stora upprördheten över den här artikeln finns, det är att det är klart att barn och unga som behöver hjälp, de ska få det var man än kommer ifrån och vilken bakgrund man än har och var man än bor. Det tror jag är där den största upprördheten har kommit. Att dels att man pekar ut och stigmatiserar kanske därigenom ett specifikt område. Men vi ska också veta att vi har över 60 av polisen utpekade utanförskapsområden i Sverige. Så de här områdena växer ju. Och där måste vi göra många olika saker. Jag har mycket att säga som du hör. Men jag
har mycket att säga. Jag tänkte så här. Får jag avbryta dig lite? Och så tänkte jag att jag har en liten hög av frågor här där jag skulle vilja att vi liksom fördjupar oss lite i de här delarna i artikeln. Och de punkterna du just tog upp. Det jag vill börja med att kolla, du nämnde även rubriken du nu i samtalet. För att din pressekreterare uttryckte att en del av kritiken är obefogad och kommer av att Expressen enligt honom felrubricerat artikeln. Och du var ju lite inne på det spåret själv här. Så vad i ert tycke hade varit en mer passande rubrik?
Ja, det hade nog varit att erbjuda barn möjligheter till tidigt stöd. Det hade jag tyckt varit mer rimligt utifrån den intention som finns i den här artikeln. Vad man måste komma ihåg det är att det är valrörelse just nu. Och är det någon gång man alltid ställer saker och ting på sin spets och gärna spetsar till rubrikerna lite grann, så är det just i valrörelsetider.
Och det är därför det är så viktigt att du är här idag och har tagit dig tid och är med i den här podden, så att vi liksom får gå in på djupet i vart ni står i de här frågorna. För att när jag läser artikeln så upplever jag att den liksom stämmer överens med innehållet i artikeln. Så vad är det exakt i rubriken som skulle vara missvisande?
Men jag tror inte det bara är rubriken som är missvisande, utan det har också varit så att den här journalisten har spetsat till den här intervjun. Nu är det ju som jag vill väldigt gärna understryka det, att det är inte jag som är intervjuad. Och det här är ju då ett förslag som kommer ifrån Region Stockholm. Vi har ju 21 regioner i Sverige och det här är specifikt Region Stockholm som har gjort det här.
Så det är Moderaternas parti Region Stockholm.
Ja, som har gjort detta. Och där, jag är ju då nationell talesperson och jobbar med de här frågorna. Jag kan också säga att förutom att jag är lärare har jag ju suttit i utbildningsutskottet och varit Moderaternas utbildningspolitiska talesperson. Så jag känner att jag har ganska väl i ryggen för att beskriva hur vi har jobbat med de här frågorna under flera års tid.
Ja, men jag tänkte bara fråga dig där. Så att, menar du då att det är Region Stockholm talesperson där som har uttryckt det här förslaget då? Är det så då att Moderaternas olika regioner inte har samma tro och vill samma sak och ha samma förslag, utan det är olika per region.
Man kan absolut agera olika och ha olika inriktningar beroende på vilken region man tillhör. Så att det är fullt möjligt att man kan bedriva liksom olika fokus och så vidare. Det är ju 21 självstyrande regioner. Men sen är ju vi som parti ett parti. Där finns det ju ett genuint engagemang, kan jag säga, ifrån hela partiet, att faktiskt se till att utjämna skillnaderna mellan barn och unga. Oavsett vad det handlar om. Och det faktum att vi har ett antal, alltså ett stigande antal utanförskapsområden där vi ser att man faktiskt inte har samma möjligheter. Och där Nej. Vi ser dessutom att 10-åringar rekryteras till gängkriminalitet. Det vill jag alltså inte göra likhetstecken med. Vill jag.
Nej, men jag tänker det, att ni tar upp det. Att 10-åringar, för nu pratar vi ADHD faktiskt. Och det var ju likadant i artikeln. Och då känns det liksom konstigt att ADHD och gängkriminalitet och...
Blir likhetstecken.
Ja, precis. Det blir ju så. Det framstår.
Det beklagar jag. För det där är ju inte meningen. Alltså, det där har inte varit vare sig Region Stockholms eller min intention på något sätt att det ska finnas likhetstecken. Det vi däremot ser, det är ju att det finns en överrepresentation till exempel i våra fängelser. Det innebär att vi måste stötta och hjälpa så att man också inte leds in på detta. Men jag ska också säga det. Nej, jag måste säga vidare. Jag är också helt säker på att om vi skulle till exempel göra någon slags scanning eller screening av svenska företagsledare, så skulle vi förmodligen hitta en överrepresentation av ADHD där också. Därför att jag vet som lärare att om vi kan kanalisera den kraft, och jag skulle faktiskt till och med vilja påstå att det är en superkraft, om man kanaliserar den på rätt sätt.
Det finns mycket att säga kring superkraft och ADHD. Men vi går inte in på det ännu mer nu, för då kommer det ta över hela podden.
Ja, men då kan vi prata om det en annan gång. Det är min övertygelse och min erfarenhet. Att det finns väldigt mycket kraft i detta. Så skulle vi gå igenom alla platser där det finns överrepresentation av ADHD, så är jag säker på att det är fler än våra fängelser.
Så det du egentligen vill få fram är att, om jag ska knyta ihop det, är att du tycker att det är positivt med en ADHD-diagnos?
Jag vet att många unga tycker det är tufft med det. Det är framförallt tufft när man växer upp. Men det handlar ju om att få rätt verktyg och rätt stöd från skolan. Och det är därför jag återigen lyfter
det. Jag menar inte så, utan jag menar att du inte ser det som, för när man kopplar ihop det med kriminalitet, då blir det faktiskt något negativt.
Ja,
jag tänker det, det är väl liksom...
Nej, det gör jag inte. Inte på något sätt.
Jag tänkte höra bara, den här screeningen och snabbtesterna, vad skulle syftet vara med det?
Att fånga upp fler så att de får tidigt stöd. För tittar du på hur det ser ut i olika grupperingar i Sverige, så vet vi att barn som är svenskfödda, deras föräldrar tar dem snabbare till, alltså söker stöd och hjälp för dem än vad många som är utlandsfödda gör. Och det gör att vi får en orättvisa och en ojämlikhet redan där. Mm. För oavsett om vad du behöver så att säga för... Men om du behöver medicinering, och det vet ju vi att för väldigt många så fungerar medicinering väl för ADHD, men alla ska inte ha medicinering för det. Men där har du alltså fler som får den sortens stöd. För det är lite generellt så att man söker i lägre grad sjukvård eller stöd. Och det kan ju vara många orsaker till det. Men vi behöver hitta där alla barn och alla familjer som behöver stöd och hjälp i den svenska skolan och i det svenska samhället.
Men samtidigt så säger ni att ni ser att det finns flera barn i de utsatta områdena som har ADHD. Nu är det lite krångel här på linjen.
Verkar vi ha.
Är du kvar?
Jag är kvar, men jag hörde dig väldigt hackigt en liten stund, så att jag vet inte om
du hörde mig hackigt. Ja, då ska vi se här. Hör du mig nu?
Nu hör det jättebra igen.
Ja, härligt. Det jag frågade var... det är bra när man har ADHD. Då är man lite dement också, höll jag på att säga.
Men då kan jag också ha ADHD, kan jag säga. Då har jag nog det.
Det jag tänkte kolla, nu ska vi se här, screeningen med snabbtesterna. Nej, jag kan fast inte komma ihåg.
Du var inne på screening, va? Nej, men du var väl inne på screening, var du inte det? När det bröt för mig i alla fall.
Ja, ja men jag var inne på screening. Jo, samtidigt så säger ni att ni ser mer personer med ADHD i de utsatta områdena idag. Att det är fler som medicinerar och har diagnoser i de utsatta områdena.
Ja, fast det är skillnad mellan vilken bakgrund man har där.
Hur menar du då?
Om du är svensk för eller om du kommer från ett antal länder som inte får den sortens hjälp. Så det har att göra med lite nationell bakgrund. Det är ju inte så att i utanförskapsområdena så bor det bara människor med utländsk bakgrund, utan det bor ju också människor som är svenska där.
Så de svenskfödda i utanförskapsområdena, det är de som har ADHD-diagnoser. Men de som är utanförskapsområdena som inte är svenskfödda?
Nej, jag har uppfattat det så här att när det gäller våra utanförskapsområden så är det fortfarande så att beroende på var du är född, om du har så att säga en utomsvensk bakgrund eller en svensk bakgrund, gör att det spelar roll huruvida du har fått stöd och hjälp eller inte. Så det skiljer liksom både mellan utanförskapsområden och inte utanförskapsområden, men det skiljer också inom utanförskapsområden.
Mm. Vi kommer till en viktig punkt här tycker jag. Kan man tänka sig att barnen i de här områdena är traumatiserade alternativt deras föräldrar? För att jag vet inte om ni besitter den kunskapen, men de här områdena som lever i ett utanförskap som vi är inne på här, att det kan vara immigranter som till exempel har levt i krig och varit med om otroligt traumatiska saker. För jag vill uppmärksamma att trauma och ADHD-symptom yttrar sig på liknande sätt.
Yes.
Och där kommer vi till ett problem med de här föreslagna så kallade snabbtesterna som jag inte vet hur man skulle kunna göra. För de kan lätt plocka upp ADHD. Men i själva verket så kan det vara så att det här är en obehandlad trauma, PTSD.
PTSD.
Vilket är inte helt osannolikt att många av dem lider av. Och då läggs det plötsligt ännu mer tryck på vården inom utredning av NPF. Och köerna är ju redan långa och kommer då att bli ännu längre. Så vi kommer till frågan, hur ökar vi resurserna inom vården för utredning för barnen? Och jag tänker att det som är då att många kommer ju med PTSD och trauma ta platser där. För de kommer att fångas upp i de här snabbtesterna. Och de kommer ju ställa sig i kön och kanske då stå och ta plats där för andra barn som har tydligt då fångats upp och behöver en ADHD-utredning.
Fast jag tänker att har man PTSD så har man ju också behov av stöd och hjälp. Så det kan ju inte på något sätt vara dumt att man fångas upp i någon slags screening eller snabbtest, vad man nu vill kalla det för. Jag tycker det låter så förenklande när man säger snabbtest. Mm. Men alltså, om man har en kvalificerad screening. Mm. Det har ju vi av många olika diagnoser i Sverige. Så har vi en kvalificerad screening och man fångar upp PTSD, då är det fantastiskt bra. För obehandlade trauman, det är ingenting vi vill att barn i Sverige ska gå vidare med heller.
Nej.
Jag tänker att utan nyckeln, alltså själva key issue i det du pratar om nu, det är ju att säkerställa att det finns resurser till de här barnen, oavsett om de har ADHD eller om det visar sig att det faktiskt är PTSD vi pratar om. Så ska det finnas resurser, det ska inte vara köer. Vi har ju då sagt att vi vill ha verkligen en lagstadgad vårdgaranti när det gäller BUP. Och de här köerna till BUP har faktiskt tredubblats de senaste 8 åren, vilket bekymrar oss. Så vi vill ju verkligen att vi ska tillbaka till en lagstadgad vårdgaranti. Och det innebär bland annat att vi behöver ha fler, till exempel barnpsykiatriker. Så att det behöver utbildas. Vi behöver utöka utbildningsplatserna när det gäller vissa specialistdelar. Men vi behöver också återinföra skolhälsovården i skollagen. Den togs bort för ett antal år sedan. Mm. Vilket innebär att ser man till exempel på andra länder, så är det inte så att elevhälsan står separat ifrån regionernas primärvård och hälso- och sjukvård. Utan vi vill ju utreda att det kanske ska fortsätta vara en röd linje i barn och ungas hälso- och sjukvård. Det vill säga, idag är det ju så att när man släpper från BVC när man är 6 år och går in i elevhälsan, då byter man också huvudman för hälsan. Vi vill utreda om det faktiskt, liksom i så många andra länder, inte skulle fungera bättre. Jag kan säga att personligen, utifrån att jag är lärare och har varit lärare i många herrans år på högstadiet, jag ser hur många barn det är som har tappats bort ända tills de kommer till 7:an, och där jag upptäcker både hur dåligt man mår psykiskt, att man har bekymmer med inlärningen och att det kanske faktiskt är så illa att man kommer till 7:an och kan inte ens läsa. Och för mig är det obegripligt hur ett barn i Sverige kan komma så långt i sin skola och sin utbildning utan att det här har gjorts någonting åt. Så vi trycker oerhört mycket på att det ska vara tidigare insatser. Men låt mig säga igen, elevhälsans roll måste förändras i Sverige. Och då ska vi återinföra skolhälsovården i skollagen, så att det faktiskt finns ett rejäl krav att alla barn ska ha undersökas av både sjuksköterska och läkare, och det ska finnas frågor om både fysiskt och psykiskt mående, och vi måste fånga upp fler där.
Att man liksom är närmare barnen, och så att ingen kan slinka undan med att må dåligt.
Och så menar jag, i kombination med att du har lärare som också i högre grad har specialpedagogik i sin grundutbildning, samt att vi utökar också andelen specialpedagoger och fortsätter med speciallärare som har varit en viktigt stöd, kan jag intyga personligen också, att det finns den sortens resurser. Jag tror att det också är viktigt faktiskt att man har människor anställda som har ADHD, som vet precis vad det handlar om och som har gått i skolan och upplever det här. Och är det, där ser man också så att säga hur man på ett bra sätt kan stödja barn som skulle behöva ha detta. Det här ligger mig extremt varmt om hjärtat, ska jag säga. Så att både resurser till utredningarna, men också detta med elevhälsan. Det är jätteviktiga delar i våra förslag. Så att man kan inte se det här förslaget, och jag förstår att man gör det när man läser det. Men man ska inte se det som en enstaka del, utan det är snarare som en del i att försöka möta för att stötta barn och unga som idag inte får det stödet.
Det låter jättebra. Ni hänvisar i artikeln till ett underlag från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, där det står bland annat att barnen i de här områdena konsumerar mer ADHD-medicin än övrig population, och att ADHD hos de här barnen förvärras av andra faktorer som exempelvis stress, socioekonomisk utsatthet och sämre kvalitet på offentliga tjänster. Där har vi ju varit inne på lite. Så att det egentligen då handlar om är att det inte har tillgång till vård och en fungerande skola och annat socialt stöd.
Ja, kort sammanfattat. Så
mina frågor där är ju, kommer screeningen generera i att de får tillgång till vård, skola, stöd av samma kvalitet som övriga områden? För det är ju den största garanten egentligen för att barnen inte ska hamna snett, eller som ni då uttrycker, blir kriminella. Så varför inte då lägga alla pengarna direkt på skolan istället för att snabbscreena? För att en fungerande skola med rätt resurser, som du vet, du har ju jobbat i skolan, då kommer man ju att plocka upp barnens behov och svårigheter. Där.
Ja, jag är beredd att delvis hålla med dig. Men där är vi inte idag. Det är klart att ska det här få en riktig effekt, så måste vi se till att resurserna är på plats, att professionen är väl rustad, och jag tror också att de här förslagen runt elevhälsan är väldigt viktiga. Att insatserna är tidiga, att vi inte får lägga in de här akuta eller mer, alltså sena insatserna som inte får samma genomslag. Men jag tror att kunna få stöd i att, jag gillar inte det här ordet med att screena. För mig är att screena bröstcancer eller att screena cancer och sånt, det får för mig en annan innebörd när man ska prata om barn. Men det handlar ju om att ha en kvalificerad undersökning där man på något sätt fångar upp barn som behöver stöd och hjälp. Och jag kan ju bara vända mig till dig som ju faktiskt själv har ADHD. Är det bra eller dåligt att få en diagnos? Jag förmodar att det är olika för olika barn, men det ger i alla fall bättre förutsättningar att veta varför man kanske känner sig annorlunda, eller att föräldrarna vet hur man lättare ska hantera det, och att skolan också vet om det nu är så att man inte riktigt förstår det så här tidigt, vilket jag kan instämma i kritiken att skolan borde uppfatta det här mycket, mycket tidigare än vad man gör idag. Så vi har en hel del att göra i skolan, det skulle jag vilja säga.
Ja, för att jag kan flika in här med min personliga erfarenhet.
Ja.
För att de allra flesta i hela Sverige, oavsett område, har ju och får ju idag kriga för sin diagnos.
Ja,
och för sina barns. Alltså jag får ju meddelanden dagligen ifrån mina följare och lyssnare över att de mår så psykiskt dåligt, vilket det till slut blir när man går med en, när man, ja, med en odiagnostiserad ADHD för länge. Sen när man själv förstår att man behöver en utredning så kan man även nekas den, för att man kommit så pass långt i livet och anses då att fungera för bra. Men idag, ja, för mig tog det ett år att stå i kö och få diagnos. Och det upplevde jag som ganska snabbt.
Hur gammal var du? Hur gammal var du då, Linda?
Jag var 29 år när jag fick min, och idag är jag 35.
Ja.
Så att det var ju relativt snabbt. Det var ju liksom, nu kan ju folk stå i fler år än så. Men jag tänker att det finns mycket att prata om kring det här, men idag pratar vi ju kring barn. Och jag har ju även min dotter då som är 13 år idag. Hon fick sin ADHD-diagnos när hon var 11 år, och det tog 6 månader. Och då skulle jag faktiskt kunna säga bara tog 6 månader. För det är ju något vi ska vara glada över. Som det ser ut idag så kan det ju ta mycket längre tid än så. Och min dotter, hon har ju testat, ja, för det första så just det här med att plocka upp. Hade hon fått genomgå en snabb screening, då hade hon inte blivit uppplockad, utan fått fortsätta bara. Och jag hade ju problem att få med mig i skolan. Jag var på redan ifrån klass 2. Det var ingen som såg att hon skulle ha någon ADHD. Det var först när hon då gick i 5:an, när hon faktiskt började må psykiskt dåligt och nästan nuddade att vara utbränd som 11-åring, som jag fick med mig i skolan. Så att man får ju ofta kriga för att de ska få en diagnos, och särskilt är det här ett problem för flickor. Och sen så får ju vi föräldrar också sen, kan jag säga, att det är nästan som ett heltidsarbete att ha ett barn som har ADHD i skolan för oss föräldrar. För att man måste ständigt vara på tårna. Min dotter har testat mediciner och fått mycket negativa upplevelser, och hon vägrar idag, och man kan inte tvinga barn att ta medicin, alltså hon har inte hittat någon som hon upplever att hon trivs med. Och hon ifrågasätter ju istället varför skolan inte kan anpassas efter henne. Och då är det ju så att jag får ju förklara för henne att idag så är ju samhället inte för oss med ADHD. Utan vi ska ju medicineras för att fungera i hur samhället är uppbyggt idag. Så medicin är ju oftast inte lösningen, men kan vara en del, absolut, som gör att barnet mår bättre och fungerar bättre. Men man ser ju liksom att en stor del är ju skolan, föräldrarna, allting runt omkring. Men förståelsen barnet får för sig själv när de utreds är en del. För där får du veta dina styrkor och dina saker du behöver bli bättre på. Dina svagheter, eller jag på att säga, men du förstår vad jag menar. Men kampen vi föräldrar ställs inför är att vi ständigt måste vara på skolan och kräva anpassningar som bottnar i att skolan inte har resurser att bemöta barnens behov. Så att även om jag fick en otroligt bra överlämning ifrån vården för min dotter till skolan, så sitter jag fortfarande i ett flertal möten varje termin och pratar om hur de ska kunna bemöta mitt barn på det sättet som hon behöver. Och ge henne förutsättningarna som hon har rätt till att lyckas i skolan. Så att, återigen leder det till att vi måste ha rätt resurser i skolan. Och det många har reagerat väldigt, väldigt starkt på är just det här med snabbtester. Hur ni menar att man skulle kunna fånga upp en ADHD-diagnos på ett snabbtest. Hur skulle det se ut, själva snabbtestet?
Jag är inte medicinskt kunnig eller för den delen kunnig inom det området, men det finns sätt att screena. Jag vet inte varför din dotter, min dotter hade inte plockats upp där. Hur vet du så säkert det? Du menar att din dotter inte hade plockats upp av det här snabbtestet? För jag tänker att
att hennes symptom var inte tillräckligt tydliga utåt sett, utan hon gav all sin kraft utanför hemmet.
Men jag tror sen, inte
du behöver inte liksom se, du kan tro att ett barn sitter och är hyperfokuserad på lektionen, men i själva verket så är det här barnet, jag kan väl referera till mig själv när jag var liten, så sitter jag i min egna värld och har absolut ingen aning om vad läraren pratar om. Får en fråga ställd till mig, hamnar i chock, för jag har inte varit där, jag har inte varit närvarande på otroligt länge, för jag har svävat iväg på annat. Och det gör ju istället att man mår väldigt dåligt och känner sig väldigt dum.
Jag känner igen det.
Därmed så hade hon inte fångats upp. Och hon klarar sig även väldigt bra socialt.
Och det är ju också så att säga en del av komplexiteten i det här, att det ser så olika ut för olika individer. Så jag tror inte att snabbscreeningen hade kunnat plocka upp alla. Men det hade förmodligen plockat upp väldigt många fler än vad vi gör idag i alla fall. För att jag blir ju snarare, när jag lyssnar till dig nu Linda, så blir det ju snarare en del argument för att vi behöver göra mer för att plocka upp fler barn, att hitta dem och att hitta dem tidigt. Och det är därför det är så viktigt att understryka att det här är ju inte något tvång. Det är ju inte så att man ska gå iväg i några led när man är dessutom bara 5-6 år gammal för att göra den här testen. För vi vet att dels kan åldern i sig vara så att säga för tidigt innan ADHD har visat sig på ett sådant sätt att det ens är möjligt att screena eller upptäcka på ett relevant sätt. Utan det här är ett sätt att försöka ge ett frivilligt erbjudande så att vi också kommer in i områden där vi ser idag. Alltså vi tittar rent statistiskt, så är det så att vi har inte lika många diagnostiserade, men det finns ingenting som säger att det inte skulle finnas lika hög andel av barn som troligtvis lider av ADHD i de här områdena. Utan det handlar om att till skillnad från dig som du har stridit från din dotter, så kanske man inte riktigt har vågat, orkat, kunna. Jag vet ju inte skälen, men att man inte känner sig lika in i det svenska samhället kan vara ett skäl där vi ser att man inte i lika hög utsträckning söker stöd och hjälp. Det kan vara språkförbistringar, det kan vara mycket annat också. Men det gör ju att vi måste vända på det hela lite grann och försöka ha en mer uppsökande verksamhet. Där jag tycker att BVC är fantastiskt. Det finns mer BVC kan göra, tror jag. Så det handlar egentligen om en stark omsorg om att barn och unga ska få ett annat stöd tidigare i livet. Men väl medveten om att det här kan vara väl tidigt för att just se att liksom ADHD:n har, vad ska vi säga, gett sig till känna, eller jag ska uttrycka mig. Så att det här är ju inte något 100% som kommer att fånga upp alla, men fler, det är jag helt säker på.
Det jag tror att jag, eller det jag vet att jag och många av mina följare har reagerat väldigt starkt på, det är ju just den här delen som vi hamnar på hela tiden, att det finns för lite resurser i skolan och för lite utbildade personer som som finns där för våra barn. Och som du nämnde där, att man behöver ju söka stöd. Även då vi som söker stöd och de som söker stöd får inte stöd, för det finns inget stöd. Och där reagerar vi ju väldigt starkt på grund av att det som händer är att det ska alltså läggas pengar. Det är som att det finns redan ett grundproblem till som vi behöver förbättra. Där vi skulle kunna plocka upp ADHD. Men istället för att lägga pengarna där till att utöka resurserna på en gång. Att få in mer pedagoger, mindre grupper, se till att alla får den stöttningen och alltså att man hinner se varje barns behov. Istället för att pengarna läggs där ska det läggas pengar på en helt ny taktik. Att ta fram ett snabbtest för att fånga upp ADHD. Förstår du?
Ja, jag förstår vad du menar. Men jag tror inte att det går att jämföra den sortens ekonomiska resurser. För BVC är ju någonting som alla... i stort sett alla i Sverige i alla fall. Vi har ju uppsökande verksamhet i viss utsträckning för de som kanske inte kommer dit själva. Men normalt sett och i de allra flesta fall så är vi som småbarnsföräldrar på BVC. Och det innebär att precis som de test vi gör när vi ser om barnet har utvecklats i enlighet med så som man ska. Om utvecklas inom, med en viss skillnad i individuell, att man är tidig eller sen. Så är ju detta någonting som skulle kunna kompletteras till detta. Så det innebär inte några stora resurser som går att jämföra med miljarder i satsningar på utbildningar av lärare eller fler kringresurser eller så vidare. Så att lägga de resurserna i varsin vågskål och stå mot varandra, det är helt enkelt inte relevant, för det är så extremt stor skillnad på pengar och resurser vi pratar om, utan jag tror snarare man ska se det som komplement till varandra, att för att kunna ge skolan när man startar förskoleklass rätt resurser in från början. För du behöver, det kan jag ju säga som lärare, man behöver ju göra en viss screening av kunskaper i svenska och engelska, kan jag säga som svenska och engelska lärare, för att kunna veta att jag inte famlar omkring första året i sjuan. Så behöver du ju ibland lite screening, alltså ett frågebatteri där du ser, var står det här barnet i kunskaper när det gäller svenska och engelska? Jag gör den jämförelsen för att jag tycker att det är relevant att göra det. Det innebär ju att du som lärare får ett stöd och hjälp i överlämningen från BVC, där du ser att här behöver vi vara uppmärksamma, vi får vara väldigt tydliga med den första terminen om det behövs läggas extra resurser för att stötta upp olika delar. Så att jag beklagar att det har blivit så provocerande, det som egentligen skulle kunna ses som någonting positivt också av personer med ADHD. För det skulle i grunden innebära att man faktiskt, tillsammans med våra andra övriga förslag, jag hoppas verkligen att jag har kunnat förmedla att det här är inte det enda förslaget vi har när det gäller att möta barn med NPF eller specifikt ADHD, utan det här kan satt i ett rätt sammanhang faktiskt innebära att människor från olika bakgrunder får bättre förutsättningar. Och jag är precis som du övertygad om att det är skolan som är nyckeln.
Mm. Någonting jag tänkte fråga dig var här, för att nu plockar jag upp något helt annat. I artikeln så står det ju att den här screeningen skulle ske i skolklasser. Att man skulle screena hela skolklasser. Men nu plockar jag upp att där ni vill lägga resurserna är på BVC och inte på screena skolklasser.
Det har spretat lite grann. Man har hänvisat till något som skedde i Hammarkullen 2016-2018, och då skedde det i årskurs 2. Medan Region Stockholm tror jag har kunnat peka på att man skulle kunna lägga det på BVC. Så att det här handlar väl om förslag som är i dess linda. Och där just Region Stockholm ser att man hade kunnat göra det här på BVC. Medan exemplet man hänvisar till är att man tidigare har gjort detta i just tvåan. Och tvåan kan ju, och det tror jag du kan verifiera med din kunskap, det kan också vara för tidigt. Så att det är klart att vi har inga hundraprocentiga garantier för att man plockar upp alla. Och det här kan se ut på olika sätt. Jag tror att en av fördelarna med att det här har väckt så mycket känslor, det är att vi faktiskt har diskuterat, jag har inte varit med om på länge att den här frågan har diskuterats på det här viset. Så att, och det glädjer mig, för jag brinner för att barn ska få bättre förutsättningar i skolan och att vi ska få rätt resurser i skolan. Jag har krigat många av mina år för att lärarutbildningen ska faktiskt ha en högre kvalitet än vad jag tycker att den har i Sverige idag. Den har ändrats för många gånger och det har inte alltid blivit till det bättre. Jag kan säga bara som en parentes att svenska lärarstudenter hade för några få år sedan, och jag har ingen indikation på att det har ändrats i någon större utsträckning, 8 timmar i veckan i lärarhandledd tid. Jag tycker det säger en hel del. När du läser full tid och du har 8 timmar som är lärarhandledd, och då ska man veta att alltså matematik och natur delarna, de får mycket större del av den kakan. Så vi som har läst humanistiska ämnen, vi har ju haft mycket mindre tid på lärarhögskolan än de som har de andra ämnena, och det är också typiskt. Så vi måste alltså vända på det här. Vi måste ställa högre krav på våra lärare, och vi måste ställa högre krav på lärarutbildningen. Det fightas jag för, och jag tror, nu ska jag säga något som är lite kontroversiellt, det här är inte vad mitt parti står bakom, det kan jag säga, men jag tror att istället för att bara utöka antalet studenter på lärarutbildningen hela tiden, och det är mellan 30% och 40% som hoppar av, så skulle vi halvera, ställa högre krav, se till att vi hade mycket mer lärarhandledd tid och se till att specialpedagogik och det här förhållningssättet, så att man kände sig mer redo när man kom ut som lärare att faktiskt möta alla barn. För idag upplever jag att många skriker på speciallärare eller specialpedagoger eller elevassistenter när man tycker att det känns jobbigt i klassrummet. Jag är övertygad om att är man tryggare i sin lärarutbildning eller sin lärartjänst, då klarar man det här. För det handlar om att möta barn på olika sätt och att ge dem verktygen. Så jag tror också att alla behöver inte screenas och alla behöver inte ges diagnoser. Men det är uppenbart att väldigt många fler behöver det idag än vad som har fått det tidigare i alla fall.
Ja. En sak till som har väckt otroligt mycket tankar och reaktioner. Det är ju att det här förslaget, ja, jag upplever att det är förenklat, för att här framstår det som att ADHD, NPF-diagnoser är orsaken och förklaringen till de här områdenas problematik och grunden till kriminalitet. Så att, skulle du kunna utveckla, jag vet att vi har varit inne på det så många gånger, men det är otroligt viktigt, skulle du kunna utveckla hur det här skulle lyfta områdena ur utanförskapet, och hur förbättras vården och hur förbättras resurserna?
Jag tror att det är väldigt många fler saker som lyfter de här områdena ur utanförskap. Alltså, det handlar om att komma in i ett inkluderande samhälle. Det handlar om att få arbete. Att befinna sig i en arbetsgemenskap, det är egentligen den allra största inklusionen man någonsin kan göra. Att kunna stå på egna ben, att inte behöva lita på att du ska försörjas av bidrag, utan att det är din egen lön som du själv har jobbat ihop till som kommer in på ditt konto varje månad. Det tror jag är grunden, en av de absolut viktigaste förutsättningarna. När man ser till exempel hur man bröt utanförskapet i 4 generationer i Londons förorter, så var det just det här som var det viktiga. Att se till att skolan såg till att man gick ut med fullständiga betyg, att man kunde söka vidare, att man hade stötta och hjälp att faktiskt också läsa vidare. Att man inte hade gett upp redan som 10-åring, utan blev rekryterad av brorsan eller någon annan kompis till att bära vapen eller knark. Alltså, för det här är i allt för hög utsträckning. Alltså, vi kan samtidigt inte blunda för att vi har liksom ett Sverige där utanförskapet växer. Jag sätter inte likhetstecken med ADHD med detta. Jag vill understryka det, för jag vet inte om det är tredje gången jag säger det nu. Jag gör inte det, utan just nu pratar jag om det här utanförskapet som också gör mig väldigt ont. För det är många barn och unga som inte kommer om man inte liksom får stöd och hjälp tidigt och hitta den här vägen till utbildning och så vidare. För utbildningen är nyckeln. Skolan och utbildningen är nyckeln. Men leds man in på en annan väg tidigt, då har jag träffat också tillräckligt många barn och unga på till exempel SIS-hem som berättar att det fanns en brytpunkt där det inte gick att vända längre, utan man hade kommit för långt i det här. Det finns inget likhetstecken med just ADHD och detta. Men vi ser att det samtidigt är så att det här är en del som vi kanske behöver hjälpa och stötta unga människor som har olika slags diagnoser att också få stöd och hjälp med. För när skolan blir ett hinder och det blir för svårt att hitta sin väg där eller att få rätt stöd, då tror jag det är lättare att halka åt sidan.
Jag tänkte bara fråga, du sa där att det här tycker du, och det här står du för.
Ja, det var det här med lärarutbildningen. Det var specifikt.
Det här med ADHD, och du sätter absolut inte det i samband med kriminalitet. För att det som står i artikeln är ju faktiskt att ADHD och kriminalitet kopplas ihop. Så att hur ställer sig partiet till den frågan?
Jo, men alltså, jag säger att det inte är likhetstecken med det. Det är liksom inte så här, du och många med dig är väl levande exempel på att får man ADHD så blir man inte per definition kriminell. Men det vi ser, och det är också ett annat faktum, att av de som idag sitter i svenska fängelser så finns det en överrepresentation med diagnosen ADHD. Det är ju jättetråkigt, men som jag sa till dig, jag är också övertygad om att skulle vi köra en scanning eller screening eller kalla det vad som helst på svenska företagsledare eller världens företagsledare, för jag tror inte det skiljer sig mellan Sverige och världen, så skulle vi förmodligen hitta en överrepresentation av ADHD där också.
Absolut.
Så att det här är ju liksom ingenting som är negativt, utan det handlar snarare om vid någon slags brytpunkt och vilken stöd du har haft hemifrån och från dina föräldrar och deras förmåga att kunna hjälpa till och stötta, och skolan. Där finns det en brytpunkt där det är tuffare i utanförskapsområden med det du liksom utsätts för utifrån än vad det är där du kanske bor i ett mer stabilt område där du inte lika lätt har, ska man säga,
Jag hör vad du säger, och jag vet att det här är en otroligt viktig frågeställning för mina följare, så att jag vill därför fråga dig igen här, för att jag upplever
partiet inte får ett
riktigt rakt svar. Så att partiet, Moderaterna, kopplar de ADHD och kriminalitet?
Moderaterna, liksom jag, sätter inte likhetstecken mellan ADHD och kriminalitet. Nej. Men vi tittar på hur fakta ser ut, och där ser vi att överrepresentationen i fängelser med människor som inte har fått diagnosen i tid, den sticker tyvärr ut. Så vi har utgått i statistik och fakta i de förslag vi lägger. Men det finns inget, jag understryker det jättetydligt, varken från Moderaterna eller från mig, ett likhetstecken mellan kriminalitet och ADHD. Absolut inte.
En anledning till varför man reagerar så starkt där är just för att den här bilden utav ADHD, det är ju också en anledning till att bilden av ADHD har ju varit väldigt, om man ska säga, skamsen och som att det skulle vara någonting väldigt dåligt. När jag var liten, så därför är jag glad att jag inte fick min diagnos när jag var liten, utan jag fick den sen.
Jag förstår det.
Så det här är ju också en anledning till att podden finns, och det jag arbetar för varenda dag, att vi ska sudda ut den här negativa bilden av ADHD. För att det finns fortfarande en så otrolig stor okunskap kring diagnosen och vad den egentligen är och innebär. Så att när man kopplar ihop ADHD och kriminalitet så är det liksom som ett slag i ansiktet på oss som har ADHD och tillsammans varje dag står upp och försöker förklara och informera alla omkring oss vad ADHD egentligen är. Jag har lite lyssnarfrågor här att avsluta med till dig. En fråga är: vad ska en diagnos förändra för de kriminella när vanliga inom situationstecken barn med diagnos inte får kompetent hjälp idag?
Ja, målsättningen är ju att vi ska inte ha kriminella med eller utan ADHD-diagnos, utan det här handlar ju om att vi ska stoppa rekryteringen överhuvudtaget till, i förlängningen så handlar det om att stoppa rekryteringen till alla kriminella nätverk som vi har. Men det är, som vi också har sagt tidigare, det helt avgörande är att vi har rätt resurser i skola och i socialtjänst och mycket annat att kunna möta barn tidigt.
Ja, en till fråga. Vad gör ni för att alla barn ska känna att de kan klara av en skoldag?
Jo, men vi har lagt en rad förslag på att det ska finnas tidigare insatser. Att vi ska ha specialpedagogik i lärarutbildningen. Att vi ska återinföra skolhälsovården i skollagen. Kopplat alltså så att vi har resurser ordentligt till elevhälsan som gör att man också upptäcker saker och ting så fort det nu är möjligt, när det uppträder helt enkelt. Att det inte ska kunna gå år utan att det inte händer någonting. Så att en mer sammanhållen skola där vi också tittar då på att kanske göra elevhälsan icke-kommunal utan att den följer med den övriga primärvården och hälsan. Så som det ser ut i många andra länder där det är kopplat till exempel till primärvården.
Förstår ni att förslaget upplevs kränkande mot de utsatta områdena?
Ja, det förstår jag. Och jag beklagar det. För i grund och botten så handlar det om en omsorg att försöka se till att vi inte har några utanförskapsområden. Och att den skillnad vi ser mellan barn som växer upp i utanförskapsområden och barn som inte växer upp i utanförskapsområdet, att den ska jämnas ut så att man faktiskt får samma förutsättningar, goda förutsättningar. Min och vår, Moderaternas vision, det är ju att skolan ska vara möjligheternas skola där man utjämnar skillnaderna och ser till att man får verktygen och redskapen för en ljus framtid.
Yes. En till fråga är här: kan man göra något för att minska kön till en ADHD-utredning?
Ja, det kan man naturligtvis göra. Och dels så tror jag att det handlar om att man behöver ha en starkare elevhälsa. För jag var bland annat och besökte barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland i Karlstad i förra veckan. Och de är ju väldigt tydliga med att det saknas en instans eller en nivå. Utan det är alldeles för många som hamnar i kön på BUP. Som egentligen inte skulle vara där överhuvudtaget. Och då ser jag att det naturliga blir att tänka sig att elevhälsan måste plocka upp mer. Och då behöver vi förstärka elevhälsan. Och som jag sa i tidigare förslag, jag tror att vi kanske behöver låta den knyta ihop. Att aldrig försvinna från regionens ansvar, från den ordinarie eller hälso- och sjukvården. Utan att den fortsätter att sitta ihop som en röd tråd runt barnet.
En till. Hur ska ni se till att alla elever i skolan får det stödet som de behöver?
Det här är en jättestor fråga och jag tror att alla brottas med detta. Men genom att vi har kompetent personal, att vi har mer kring personal, att vi är väldigt noggranna med att anställa personer med egen erfarenhet och kunskaper runt inte minst olika slags diagnoser. Och det finns ju faktiskt ett spektra av områden där vi behöver arbeta med. Det är inte bara ADHD, det är mycket annat också. Skolans resurser är viktiga, men också att lärarna kan ägna sig åt eleverna och inte mycket annat. Jag har också sett på nära håll som lärare hur administrationen har växt. Jag blev inte lärare för att ägna mig åt administration. Jag ville vara helst varenda minut med mina elever, för det är det som ger mig värdet i att vara lärare. Och jag vet att jag pratar för För jag tror i alla fall alla lärare när jag säger detta. Så att det här är viktigt. Rätt resurser, rätt kunskaper och en elevhälsa som finns som en stöttande del i detta. Vi behöver också, jag har drivit mer idrott och hälsa, för vi behöver också kombinera det här stillasittandet med att vi faktiskt också rör på oss i skolan. Det spelar ingen roll vad, där kan vi nog ha olika slags diagnoser allihop om vi sitter stilla för länge, för det behöver alla människor. Och vi är faktiskt, Sverige sticker ut som ett land som har osedvanligt lite idrott. Frankrike till exempel, där har man en timme varje dag. Vi har en bra bit kvar till det. Så att det hoppfulla är att det finns en hel del saker att göra. Det frustrerande är att det händer lite för lite, och där skulle vi behöva gå samman alla partier i riksdagen eller i svensk politik och lägga meningsskiljaktigheten åt sidan och bara konstatera att här måste det satsas gemensamma resurser och de ska vara långsiktiga.
Mm. Ni föreslår ju att höja eller att utöka utbildningstiden i skolan för barn med en timme om dagen, såg jag.
Ja.
Och det tänkte jag ta upp här i samband med en fråga. Frågan är, kraven i skolan höjs, men vart tänker ni på NPF-barnen som hamnar efter och utanför?
Ja, alltså, anledningen varför vi föreslår mer undervisningstid, det är ju för att Sverige har mycket mindre undervisningstid än nästan vilket annat jämförbart land som helst. Så det är inte så här att vi kommer att föreslå att man ska gå mycket längre tid i skolan än vad man gör någon annanstans, utan det är snarare ett förslag för att vi ska börja närma oss andra länder. Och deras undervisningstid helt enkelt. Vi har ett helt år mindre undervisningstid i Sverige än nästan i jämförelse med vilket annat land som helst. Så att det här handlar snarare om mer möjligheter att kunna få kunskaper och samla kunskaper och att kunna få stöd och hjälp i skolan. Så att det hoppas jag att alla kan se det positiva i. Kanske inte eleverna som vill sluta en timme tidigare om dagen, men vi som är vuxna som ser att också svenska elever får förutsättningar till ett större kunskapshämtande genom att man faktiskt helt enkelt har fler timmar till sitt förfogande.
Mm. Här är jag en följdfråga faktiskt utifrån egen erfarenhet. Och det är just utifrån NPF eller ADHD. För det handlar för oss inte om hur lång tid. Det kan istället vara negativt att det är för lång tid. Utan det handlar inte om tiden, det handlar om kvaliteten. Så att jämföra oss med andra länder, hur lång tid de har undervisning. Det har ju egentligen ingen betydelse hur lång tid man undervisar, utan det handlar ju om själva kvaliteten på undervisningen och vad man faktiskt lär sig. Och där tror jag det kommer in ganska mycket i hur stora klasser man har. För har man mindre, man kanske inte behöver öka tiden i skolan. Det kostar ju också såklart pengar att öka tiden, utan skulle man istället, hur ser du på att man skulle se till att det finns mindre skolklasser så att varje barn ses och det blir mer kvalitet i klassrummet?
Det har jag absolut ingenting emot. Men det är naturligtvis så att när vi föreslår mer undervisningstid så föreslår vi mer undervisningstid med kvalitet. Att det ska vara kvalitet i varenda skoltimme som man tillbringar i skolan. Och bekymret idag är väl snarare att det är så mycket stök och bråk att när lärarna gör olika genomgångar av hur mycket tid man lägger på att få lugn i klassrummet och mycket man lägger på kvalitet i undervisningen, så är det skrämmande hur mycket tid det går i att bara hålla i ordning och att försöka kunna starta en vettig lektion. Det där tror jag också är någonting som lärarutbildningen i högre utsträckning behöver ägna sig åt, att man helt enkelt känner att man inte är auktoritär, men att man är en auktoritet, den självklara auktoriteten i klassrummet. För det ger, i min erfarenhet också, en ökad trygghet för barnen. Så att om vi har mindre klasser, det har jag ingenting emot. Men jag tror också att vi ibland behöver ha mindre undervisningsgrupper i vissa lägen.
Där... Ja, men precis. Det är lite där jag tänker. För att det skulle ju gynna en NPF.
Definitivt. Och det behöver ju inte vara något statiskt, utan det kan ju vara lite grann utifrån vilken undervisningssituation och vilket ämne till och med det handlar om. Det är där jag menar att med lärarens profession och professionalitet så ska läraren i högre utsträckning kunna styra när de där undervisningsgrupperna ska vara mindre och i vilket sammanhang och så vidare. Man jobbar ju på lite olika sätt. Ibland kan det vara roligt att ha de här, roligt, det var inte roligt var fel ord. Ibland är det viktigt att kunna kanske jobba lite tematiskt. Jag har haft väldigt positiva erfarenheter av att jobba tematiskt. Och då jobbar man ju kanske lite friare. Men vissa barn klarar inte det och då måste du för dem ha ett litet annorlunda förhållningssätt. För sen kommer de att hitta sin väg där också. Medan vissa barn hittar det där på direkten och bara springer iväg och ser liksom hur de ska utforma sitt arbete. Men det där ser olika ut. Men vi har låtit alla barn få fara lite på egen färd. Jag tror säkert att ni känner igen och du känner igen ordet forska. Vad har det att göra med barn som är pyttesmå som ska leta sin kunskap själv? Jag tror alltså att pendeln när den slog över i svensk skola, den slog över alldeles för hårt. Lärarhandled utbildning, en del föredrag kallar det katederundervisning, jag är personligen lite allergisk mot det, men jag kallar det gärna för lärarhandled utbildning. Det vill säga att proffset i klassrummet som är läraren vet hur olika elever fungerar och därifrån också kan ge dem rätt stöd i rätt situation. Så gärna mindre undervisningsgrupper, absolut. Men jag tror på att tillsammans med mer undervisningstid, för vi kan väl inte utgå ifrån att de har sämre kvalitet i andra länder, så att den där extra undervisningstimman är helt bortkastad, utan jag tror också att man behöver kunna se ibland att nej, men nu behöver vi ta en paus här, va? För nu behöver vi göra något annat så vi kommer tillbaka och får piggat upp oss lite. Det har ju varit så hela min lärargärning och naturligtvis är det så varenda dag. Men faktum är att svenska elever har mindre undervisningstid än andra elever, än andra länder. Och det tror jag vi behöver göra någonting åt. Men kvalitet, 100% varenda dag, hela tiden.
Mm. Ja. Det var den sista frågan jag tänkte ta idag. Och jag är jätteglad att du ställde upp och att ni tog er tid i partiet att faktiskt prioritera frågan. Och jag undrar, är det någonting mer du skulle vilja säga innan vi avslutar?
Jag vill börja med att tacka dig, Linda, för att du gav mig möjligheten att prata om det här. För jag hoppas att det framgår att det här är en hjärtefråga för mig. Det har liksom varit både i min profession som lärare men också som politiker att alla barn ska få bra förutsättningar för att kunna få ett bra fortsatt liv. Och därför är jag naturligtvis lite olycklig över att så många har blivit så upprörda, och jag hoppas att jag har kunnat reda ut lite grann av de frågetecknen och kanske utropstecken som en del har känt också. Jag vill bara säga att man är välkommen att kontakta mig om man tycker att mina svar har varit otydliga eller på något sätt. Camilla Waltersson Grönvall heter jag, och jag finns i Sveriges riksdag. Min mailadress är riksdagen.se. Går man in på den hemsidan så hittar man mig om man söker mig. Och man hittar mig också på Moderaternas hemsida om man vill ha tag på mig. Och för mig är det viktigt, därför att vi har lagt ner så oerhört mycket tid och kraft och engagemang på att försöka hitta lösningar som vi vill genomföra för att faktiskt ge alla barn med och utan ADHD, ska jag säga, att få bra förutsättningar framåt i livet. Och jag vill säga det, jag har sett det på nära håll, vilken superkraft det kan vara. Jag såg att du ville säga något där, Linda. Vi får ta det en annan gång med din
superkraft. Det är för mycket att säga.
Ja, förlåt, då ska jag inte säga så. Jag har sett i alla fall att det kan vara en kraft. Och jag har också goda vänner till mig som har ADHD och som vi brukar säga. Jag har inte hon eller han ADHD. Och det finns en sån otrolig vilja och det finns också förmåga att kanalisera all den där överenergin som jag ibland ser finns till att faktiskt göra, till att starta företag och kreativa idéer och innovationer och så vidare. Så att tro att Moderaterna ser ADHD som någonting enkom negativt, det är nog det som gör mig kanske mest sorgsen och fundersam. Det gör vi alltså inte, utan men vi vet också vad det kan finnas för problem om man inte får hjälp och stöd som barn och ung. Och det vill vi motverka. Så att Stort tack vill jag säga till dig, Linda, för att jag fick en möjlighet att faktiskt vara med här och prata om detta.
Stort tack till dig, Camilla. Tack så jättemycket för att du var med.